Vi ska läsa Andra Mosebok 24, vers 12 till och med in i 25 och vers 8 blir det. Vi håller på att predika igenom Exodus, alltså Andra Mosebok. Och nu har vi kommit till tabernaklet. Texten om tabernaklet upptar ungefär en tredjedel av Andra Mosebok. Så vi kommer hålla till här nu i 7 veckor eller någonting. Jättespännande. Okej, låt oss läsa. Herren sa till Mose: gå upp till mig på berget och stanna där, så ska jag ge dig stentavlorna och lagen och buden som jag har skrivit för att undervisa folket. Mose gav sig av tillsammans med sin tjänare Josua och gick upp på Guds berg. Till de äldste sa han: stanna här och vänta tills vi kommer tillbaka till er. Aaron och Hur är ju kvar hos er. Den som vill få något ärende avgjort kan vända sig till dem. När Mose hade gått upp på berget täcktes det av ett moln. Herrens härlighet vilade över Sinaiberget och molnet täckte det i 6 dagar. Den 7:e dagen ropade han till Mose ur molnet. Och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget. Mose gick in i molnet och upp på berget och stannade där i 40 dagar och 40 nätter. Herren talade till Mose: säg till israeliterna att samla in gåvor åt mig. Av var och en som känner sig manad ska ni ta emot gåvor åt mig. Och detta även ska samla in: guld, silver och koppar, violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade baggskinn, delfinskinn. Det tycker jag är roligast faktiskt, när de är i öknen. Men någon fick ju det uppdraget också. Nåde dig om du inte kommer tillbaka med delfinskinn bara. Akacieträd, olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på bröstväskan. De ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Denna boning och allt som hör till dem ska ni göra helt enligt de förebilder som jag visar er. Mose klättrar upp till Gud på berget. Gud befinner sig alltså högst upp på toppen. Och det här var en föreställning som var totalt dominerande bland alla religioner och tankar eller ideologier på den här tiden. Gudarna och makterna, de befann sig högst upp på toppen av allting. Och därför byggde man då tempel, man byggde även sina egna kungahus. Allting upp på höjderna, upp på kullarna. Och det bästa vore då att ha ett rejält berg och bygga allting högst upp på. För där var Gud, där fanns makten. Och allt handlar ju då om att klättra upp till toppen. Att försöka offra där uppe, blidka gudarna och försöka att genom de här ansträngningarna som man gör få Gud över på sin sida så att han välsignade dem med goda skördar, att han beskyddade dem från angripande stammar och gav dem söner och döttrar som kunde föra deras namn vidare. Alltså det handlar precis som idag om pengar, sex och makt. Och man gjorde allting för att klättra upp, offra och se till att Gud då sen då skulle bli blidkad och behagad. Känns det här igen på något sätt? Jag har haft en illustration här, en stor stege, men den var för tung så att den ligger där nere. Men om ni tittar på en stege så finns den där nere. Så jag har haft en stor gigantisk stege här uppe. För det som kännetecknar vår tillvaro och det som kännetecknar ditt liv är den här klättrarmentaliteten. Alltså vi strävar uppåt. Vi åläggs av samtiden. Någonting som vi både får inifrån och utifrån. Någonting av att sträva uppåt. Att klättra vidare. Att prestera väl. Och på så sätt ta oss fram genom tillvaron. Och när vi då gör dessa ansträngningar. När vi satsar allt vi kan. Så räknar vi också med att slutändan kunna casha in ett bra resultat. Tänk bara på det här ordet ambition. Vad tänker ni när ni hör ordet ambition? Eller hon var en ambitiös tjej. Han är väldigt ambitiös. Nu ska jag reta er så nu. Tur att stenarna ligger här framme. Jag menar att ordet ambition vittnar om något gudsfrånvänt och får sin näring ifrån en djävulsk klättrarmentalitet. Är ni med? När vi dömer ut människor som inte så ambitiösa, vad tänker vi på då? Hon har inga ambitioner för sitt liv, säger vi. Och med vad menar vi då? Jo, när vi dömer ut människor att de inte har ambitioner för sitt liv, så bygger det många gånger på att de inte följer samtidens mall för vad ett framgångsrikt och lyckat liv innebär. Eller? Patrik Hagman säger så här: ambition är en speciell form av självförtroende som parar tron på ens egna möjligheter att kontrollera sitt liv med en bestämd bild av vad framgång är. Det farliga med ambitionen är just den förvrängning som den åstadkommer i oss, så att det viktiga inte är att göra bruk av sin gåva på bästa sätt, utan de ekonomiska och statusmässiga fördelar dessa gåvor kan ge oss. Klättrarmentaliteten. Till exempel hon som på grund av att i vår tid så borde ju alla gå på högskolan. Alla borde ju ha en universitetsutbildning, eller hur? Så man lägger grunden för ett gott liv. Och som av sin omgivning, av sina vänner, av alltihopa kände trycket, så att hon valde att gå den där utbildningen fast hon egentligen hade drömmar om någonting annat. Vad är det för någonting? Eller för att bli lite mer personlig. När barn, inte barn, utan när vänner, bekanta frågar: jaha, så Daniel har tagit studenten. Vad ska han göra nu då? Hallå? Och nu jobbar han på dagis. Men det är bara tillfälligt. Han ska nog läsa vidare. Är ni med? Är ni med? Ni behöver inte hålla med. Hörrni, ni brukar ju vara på hugget. Har ni dött här eller? Bibeln talar om förvaltarskap. Det Hagman sa i sitt citat är att vi ska göra bruk av vår gåva på bästa sätt. Och en intressant detalj är att första gången som den helige ande nämns, att den helige ande kommer över en människa, är i den här texten. Herren talar till Mose: jag har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur. Det är jätteroligt, han heter Hur. Eller Hur. Av Judas stam. Och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet. Så han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar och slipa stenar för infattning, snida i trä. Ja, utföra alla slags arbeten. Första gången det nämns att en helig ande kommer över en människa är över en hantverkare som ska snida och greja som ni ser här. Så att arbeta, att bruka sina gåvor, är inte fel. Alltså somliga av oss behöver uppmuntras till att trotsa vårt dåliga självförtroende, vår rädsla för att misslyckas, och våga pröva de gåvor som vi har fått. Utmanas kanske och säga: du har ju den här gåvan, satsa på det. Detta är någonting som Gud har lagt ner i ditt liv. Men det är en stor skillnad på det och ambition, enligt min definition då. På hur vi värderar och bedömer vad som är ett lyckat liv, ett framgångsrikt liv och ett gott liv. Och vår tid, menar jag, präglas och genomsyras av just denna klättrarmentalitet. Och vi lider alla under massor med bud som omgivningen och vårt inre förser oss med. Vi dinglar under bördor av alla de här vackra drömmarna som vi jagas av genom reklamens förföriska bilder. Och vi drivs av föreställningar och bilder på vad som krävs av oss för att vi ska få frid, för att vi ska få ordning på tillvaron, för att vi ska få uppleva frihet och finna ett lyckat, välordnat liv. Och ibland så kanske också en kristen undervisning spär på detta. Gör de här sakerna, du måste ägna åt de här övningarna, satsa på de här buden. Då så kommer det i slutändan kanske in ett lyckat, välordnat och harmoniskt och fridfullt och framgångsrikt liv. Men de flesta av oss kommer få uppleva att de här drömmarna, de här Målen är som hägringar i öknen som bara dunstar bort. Och det enda som händer är att vi blir frustrerade. Vi får skuld och skamkänslor på samma gång på vår vandring. Eller så gör vi så att vi bara förtränger verkligheten och jagar nästa hägring och nästa hägring och nästa hägring tills döden kommer. God morgon. Det är roligt att ha konfirmanderna. Ni borde vara här varje söndag. Ni är liksom på hugget, sådär i alla fall. Men dagens goda nyheter, dagens evangelium, det är att den utmanar just den här klättrarmentaliteten och den utmanar definitionen på vad som är ett lyckat och framgångsrikt liv. Det som är dagens evangelium, de glada nyheterna i vår text, det är att Gud bryter detta mönster, klättrarmönstret. Han kommer ner till sitt folk. Han väljer att bosätta sig bland dem. Ta sin boning bland dem. Jag vet inte om ni lade märke till det här. Det var ju näst sista versen vi läste. Där det stod så här. De ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Slut på att klättra upp på berget, Mose. Jag kommer ner till er. Och det här är ju något enastående, saliggörande, nåderikt. För det vi har sett under alla våra predikningar genom Exodus, det är att det här folket som Gud nu bestämmer sig för, jag tänker flytta in här hos er. Vad är det för folk? De har ju inte fått på något sätt kvalificerat sig för att få ha Guds närvaro hos sig. De har ju gång på gång på gång, trots att Gud spottat honom i ansiktet, vänt honom ryggen, längtat tillbaka till Egypten, längtat tillbaka till slaveriet. Och sen säger Gud så här, er vill jag bo hos. Det är ju ändå fantastiskt. De har ju inte på något sätt röjt undan vägen, skapat en landningsbana för Gud. Men Gud i sin nåd väljer att komma sitt folk till mötes och bo ibland dem. Och det är vår räddning, det är vår befrielse. Och hela den här nedåtstigande rörelsen kulminerar och fullkomnas och får sitt klimax i Jesu människoblivande. Och vi ska läsa Johannes evangeliet kapitel 1. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Om honom jag sa, han som kommer efter mig går före mig, till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, men den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Och ordet, alltså Jesus, blev människa och bodde bland oss. Och det är Johannes evangeliet är skrivet på grekiska. Och det är ord som författaren använder här är ordet blev människa och tabernaklade ibland oss. Alltså anknyter till våran text. Hur Gud väljer att ta sin boning mitt ibland sitt folk. Och det är det som är evangelium, att Gud kommer ner till oss i vår mänsklighet. Han får oss inte bort ifrån den. Han leder oss inte till en främmande värld som är befriad från allting. Utan han delar vårt liv. Han kommer till vår skitiga värld. Kommer till vårt kaos. Han kommer till oss just i våra oordnade liv. Och det är detta som gör den kristna tron helt unik. Helt outstanding. Skild från alla andra trosföreställningar, alla andra åskådningar, alla andra ideologier. Du kan nämna vilken som helst av religionerna eller politiska tankar eller någonting. Den är helt unik, helt ensam i sitt slag. Gud stiger ner och blir människa. Gud kommer till oss och möter oss där vi befinner oss. Och Gud gör något som vi inte kan göra själva. Gud utmanar hela klättrarmentaliteten. Jag har nämnt en annan gång i någon predikan. Men i hinduismen, ni vet, en del tror ju på att som de flesta tror, att det gäller att förtjäna sin lön. Lever man väl så ska man också få ett bra resultat i slutändan. Kallas för karma. Men har man gjort dumt, ont, dåliga saker, då får man det tillbaka också. Islam har ju den föreställningen, den tron, att den yttersta dagen så kommer dina gärningar läggas på en våg. De onda läggs på den ena sidan och de goda läggs på den andra sidan. Och det gäller att de goda tippar över, kan man säga. Hur känns det? För mig är det inga problem, men jag tänker för er. I hinduismen, jag vet inte vem som har räknat ut det här, men i hinduismen och buddhismen och de andra ismen, så tänker man ju på att vårt liv, vi förtjänar nästa liv. Alltså man föds igen och igen och igen. Och har man levt väl så föds man ju då troligtvis till en svensk som får bo i det här landet. Har man fötts om man levt på ett sämre sätt så hamnar man i Norge. Och sen så blir det bara nedåtfallande skala tills Färöarna någonstans. Ja, väl. Och i snitt så tar det 8,4 miljoner återfödslar innan man når nirvana. Även som nu har kunnat räkna ut det. I den kristna tron krävs bara en enda födsel. Det är att Gud föds och blir bebis. Blir människa. Och det är det som är det enastående. Gud kommer till oss i vår kaotiska, skitiga värld. Och det här är svindlande för tanken. Det här gör att hjärtat får svårt att slå ett slag till. När man tänker på att den Gud som har skapat allt, alltså hela universum, alla dess stjärnor och kometer och planeter, varenda enzym, varenda atom, varenda, nu tittar jag på läkarstudien, nu ska jag inte kanske gå vidare här i alla små celler, men alltså det är så förunderligt. Den guden föds som bebis. I en undanskymd, enkel, förnedrande miljö. Utlämnad till godtycke och ofullkomliga människors omsorg och vård. Han blir genast en papperslös flykting som får leva sina första år under dödshot i ett annat land än sitt hemland. Han lever mestadels av sitt liv i en liten by, troligtvis som daglönare i ett stenbrott eller som en hantverkare. Han får en kort och tillfällig popularitet som mirakelgörare och samlar en skara anhängare som mestadels består av fattiga och föraktade människor och avrättas sedan som en patetisk, vilsen upprorsmakare, övergiven av alla, inklusive sina närmsta anhängare och sin Gud. Definition på ett lyckat liv. Johannes sa i vår text, i Jesus såg vi Guds härlighet. Alltså sådan är vår Gud. Inte upphöjd, avlägsen, långt borta på ett berg. Utan närvarande, skitig, utsatt och beroende. Så var finns Gud någonstans? Han finns just där du befinner dig. Han tabernaklar i din vanliga, kaotiska, utsatta värld. Gud är närvarande i ditt liv, du som lever i småbarnsåren. Då tröttheten vilar som en tung, blöt filt över ens axlar hela tiden. Då dagen inte handlar om bibelmeditation, lovsång och bön. Utan om blöjbyte, amning, det ständiga plockandet och på sin höjd lite bullebumpa sex. Då är det bra. Gud är närvarande i ditt liv när du går i skolan. Då handlar om läxor, ständiga jämförelser med andra om man duger eller inte. Där livet levs och bedöms i de sociala medierna och där hormonerna spelar ett spratt med en. Nu står jag bara och tittar så här. Ta inte åt er, men jag bara tittar så här nu. Bullebumpa sex. Ja. Tittar någonstans. Gud är närvarande i ditt liv som jobbar och som samtidigt försöker få det förbannade livspusslet att gå ihop. Och du känner att det är ett dåligt samvete för att du inte riktigt hinner med vare sig ditt jobb, din familj, dig själv och kyrkan. Gud är närvarande i ditt liv som har kommit i den här fasen då samhället inte riktigt värderar din insats och dina gåvor. Där du har passerat den här magiska åldersgränsen och du inte längre efterfrågas. Eller där du har utdefinierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen till slut har gett upp om dig. Även om de aldrig gör det, Peter. Men nej. Vi har ändå en föreställning av att om vi ska möta Gud så möter vi det på en annan plats än där vi befinner oss. Och att om Gud kommer till oss så kommer allt bara ordna sig. Men inkarnationens mysterium och salighet handlar just om att Gud kommer till oss just där vi är i vårt liv. Och tabernaklet i Gamla Testamentet står utförliga instruktioner. Det finns så många skäl varför det är. Men bland annat står att man ska ha ringar och bärstänger på de här. Som bärstängerna ska alltid sitta i. För att man bär med sig arken. Alltså det är någonting som följer med oss där vi går. Precis som Jesus sa i slutet. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Varenda dag. Varenda del av din dag. Varenda situation i ditt liv. Oavsett om du tror på honom eller ej, så är Gud närvarande i ditt liv. Gud är närvarande överallt. Jag tycker Magnus Malm sa något sådär roligt faktiskt. Han sa att Gud är lika närvarande på någon form av ateistisk sammankomst som på ett kristet bönemöte. Han är lika närvarande. För han finns överallt. Problemet är ju att vi kanske inte alltid är så närvarande. Och därför har också Gud på ett särskilt sätt knutit sin närvaro till speciella platser. Inte för att begränsa sig, utan för vår salighets skull. För vi är kroppsliga varelser som behöver möta Gud också kroppsligt och erfarenhetsmässigt. Så när Gud kommer till oss, tabernaklar ibland oss, så kan vi säga, ja men Gud finns överallt. Jag vill säga tre platser där vi garanterat möter Gud och får erfara hans närvaro. Och det första är det ni hör just nu. Ordets förkunnelse. Gud kommer till oss genom ordet. Och framförallt, vi kan tänka så här, vi tänker Gud kommer till oss genom Bibeln. Och tänker, ja, men då ska jag sitta hemma och läsa Bibeln. Och det är jättebra om ni gör det. Men framförallt handlar det om i gemenskapen när ordet förkunnas. Eller husförsamlingen, när vi delar ordet med varandra. Det står så, dela psalmer och sånger och ordet med varandra. Ordets förkunnelse. Här kommer Kristus till dig. Jag tror många som har varit kristna ett tag har haft den erfarenheten. Att ni sitter på en predikan och helt plötsligt så händer någonting. Har ni varit med om det? Visst känner ni det nu? Ni har känt varenda sekund. Snälla, ge mig bekräftelse. Hjärtat värms. Martin Luther talar om det. När ordet förkunnas, då kommer Kristus till oss. Och därför är det som gåva. Att få tillhöra en kristen kyrka. Att få gå på gudstjänst. För här, genom ordet, möter vi Gud. Och det andra är ju kyrkan, församlingsgemenskapen. Det är där Guds närvaro finns på ett särskilt sätt. Paulus talar om det. När ni kommer samman kommer anden fördela sina gåvor till församlingens uppbyggelse. Jag vet inte, vår husförsamling, jag vet inte hur många gånger vi har sagt det till varandra. Att vi går därifrån. Man har kanske kommit dit med en speciell tröghet och ett visst motstånd. Den som känner en sida. Eller hur va? Man kommer kanske direkt från jobbet. Man bara känner så här. Jag skulle bara åka hem. Bara lägga mig. Bara så här. Men känner man. Ja, men det, jag har ändå lovat att komma. Jag har glömt att säga ifrån. Och så kommer man dit. Och sen när man går därifrån känner man så här. Det här är ju så bra. Vad är det som är bra? Jo, syskonen sitter där. Och när vi kommer samman så förmedlar anden sina gåvor till oss. Och det är inte alltid vi tänker så. Åh, här var Gud som verkade genom Peter eller Pernilla. Jag har hela min husförsamling sitter där. Och några där. Och där. Och där. Det är viktigt att jag pekar ut var alla sitter, eller? Har ni antecknat? Har ni med? En satt där. Okej. Herren kommer till oss genom denna gemenskap. Och det är därför också finns en andlig kamp här. Lyssna noga nu. När du känner så här en viss tröghet. Jag är lite trött, jag vill inte gå på strömmen. Det är inte bara att du är trött och att du har haft mycket och fick jobba över lite grann. Det finns också en kamp där människonaturens fiende vill dra dig bort ifrån andens uppbyggelse och gemenskap och välsignelse. Och det är därför man ibland måste vara så här lite tjurig. Ja, så här. För att tala till sig själv. Hör du Magnus, idiot. Nu går du. Så går man. Så sätter man sig där i gemenskapen och blir välsignad. Nu tycker ni att jag är konstig. Men så där är det i alla fall. Och den tredje platsen är här. Bordets gemenskap. Då det inte handlar om att jag kommer för att ta. Det handlar inte om att du ska prestera igen. Utan just det vi har sagt. Gud kommer ner till oss. Gud stiger ner. Det är därför du får höra orden förhoppningsvis. Kristi kropp för dig utgiven. Och så tar du emot. Det kristna livet handlar just om det. Ett radikalt mottagande. Kristi blod för dig utgjutet. På nytt tar jag emot Gud. Tar emot hans närvaro. Bekänner mig till det som är hoppet. Och syndernas förlåtelse. Så Gud tar hänsyn till att vi är de vi är. Och lever i den miljö som vi lever i. Och därför kommer han till oss på de här praktiska sätten. Genom ordets förkunnelse. Genom församlingsgemenskapen. Och genom bordets gemenskap. Men det kan väcka reaktioner. Johannes, jag vet inte om ni tänkt på det, stod så här. Han var i världen. Och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Det kan väcka olika reaktioner. När vi talar om att Gud kommer till oss på det här sättet. Jesus kommer till oss, men vi känner inte alltid igen honom. För vi bär på bilder om vad som är framgång. Vad och vem som egentligen kan rädda och befria oss. Och vi ser kanske inte att Gud ligger där som en hjälplös bebis. Och att det är på det sättet som Guds frälsning kommer till oss. Jesus kommer till oss, men hans närvaro väcker också ett motstånd inom oss. För han utmanar oss i fråga om vem som egentligen har kontroll över vårt liv. Och vad som är ett lyckat liv. Och vad som är sanningen egentligen. Så hans närvaro är inte alltid bara bekväm. Utan den utmanar vår föreställningsvärld. Vår syn på sanning. Och vår syn på kontroll. Jesus kommer till oss, som vi läste i Johannes. Som det sanna ljuset. Och när ljuset lyser in så kan man se ibland hur mörkt det är. Ibland när jag sitter i min poängfåtölj i vardagsrummet och solen lyser inom fönstret och ser man vårt parkett. Eller vad har vi för golv? Är det någon som vet vad vi har för golv? Det är väl trägolv. Hjälp mig. Eller parkett? Ja. Parkettgolv. Min fru är inte här. Hon jobbar. Jag är helt hjälplös. Parkettgolv har vi. Och när då solen lyser in, då bara ser man så här. Oj, oj. Här har vi inte städat. Men när inte solen lyser in så här, man, det här ser ju fint ut. För det blänker så fint. När ljuset lyser in i vårt liv, när Gud kommer nära oss, så kan det också väcka motstånd. För vi upptäcker att jag är inte så god som jag trodde. Det finns områden i mitt liv som jag gärna skäms och vill skyla över. Och då kan man göra två saker. Man kan se till att ljuset försvinner. Så man får leva kvar i den här föreställningen. Att det är rätt okej. Okay. Eller så kan man låta ljuset ha sin effekt. Och komma fram. Och få höra, för dig utgiven. För dig utgjutet. Ta emot syndernas förlåtelse. För de som vågar säga som det är. Som vågar släppa taget om sitt liv. Som vågar se sanningen i vit ögat. Öppnar sig en helt ny värld. Guds värld. Och där vi dras in i en ny verklighet. Där vi är Guds barn. Jag ska avsluta med en dikt. Som beskriver Guds närvaro. Säg till om jag stör, sa han när han steg in. Så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Låt oss stå upp och tillbe Herren.